Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Hejsan, hejsan allesammans. Välkomna ska ni vara till Ingrid och Marias nyhetshelg nummer 66. Hej Ingrid.
Hallå Maria. Är ni glada och pigga idag?
Sådär, jag är väldigt, här är väldigt kvavt.
Mm.
Väldigt kvavt. Det har ju åskat lite, men det skulle nog kanske behöva åska lite mer, tror jag.
Mm.
Hur är det i Helsingborg då?
Jo, det är varmt. Det är svettigt. Det kommer att bli en tuff timme här inne i min garderob.
Ja, precis. Jag har ju en fläkt, men den kan man ju inte ha på när vi spelar in. För då hör ni och ser bara ett enda burrande. Och det är inte så trevligt. Du, dagens huvudtema och huvudperson. Vem är det?
Ja, det är vår kära utrikesminister Ann Linde. Helsingborgs... Skräck.
Ja. Sverigebilden rämnar har vi skrivit, och detta apropå Lindes katastrofala intervju i tysk tv, men även lite andra infallsvinklar på det som bland annat Henrik Jönsson hade i lördags. Han lägger ut sina videor varje lördag. Så nu fortsätter vi på Potemkin-kuliss-temat. Det var ju du och jag inne på redan för någon vecka sedan, som vanligt är vi lite för alla andra. Och sen så ska vi prata om sekterism i USA.
Mm.
Och detta apropå Black Lives Matter-röran, eller vad vi nu ska kalla det. Eländet.
Eländet, ja, sannoliken. Ja, men alltså det är ju faktiskt så att det ser ut som vi står mitt uppe i en ny kommunistisk revolution 100 år efter den i Ryssland. Och nu är globalisterna, använder de kommunistvapnet för att göra om USA till en kommunistisk diktatur.
Alltså, helt ofattbart faktiskt.
Ja, upp och nervända världen.
Ja. Och till detta tema anknyter även nästa rubrikord, nämligen fascist-FN, som jag naturligtvis applåderar det hela.
Ja, FN har ju ett alldeles för gott rykte i Sverige, inte minst. I Sverige tror vi fortfarande att de är så fina, och det finaste i hela världen, det är när FN, när Sverige sitter i säkerhetsrådet, och tänk om vi kunde få en ny svensk generalsekreterare. Men jag ska också berätta när vi kommer in på det om en dokumentär jag lyssnade på häromdagen om en pedofilskandal i FN som har blivit helt bortglömd.
Hoppsan sa. Ja. De har en tendens att bli bortglömda, de där pedofilskandalerna, när högdjur är inblandade.
Mm.
Det vet vi ju. Du Ingrid, vi har fått ett litet mejl, tror jag bestämt.
Ja, vi får många roliga mejl, det ska sägas. Och det är inte alla, vi hinner ju inte läsa upp alla. Men den här tyckte jag var riktigt rolig. Det var en som skrev så här: Hello heroes, ni har ju glömt en socialfascistisk staty, Hjalmar Branting. När ska vänsterliberala Black Lives Matter riva ner den? Eller är vissa nationalsocialister finare än andra nationalsocialister? Och så citerar han: Fredagen den 13 maj 1921 fick propositionen om att inrätta ett statens institut för rasbiologi bifall i riksdagens båda kamrar. Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion som hade framförts i riksdagens båda kamrar den 13 januari 1920 och undertecknats av ledande politiker som socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman.
Ja, och än en gång, som vi konstaterade i fredagens podd, så är det så här att Alla människor är barn av sin tid. Det här var faktiskt det första jag fick lära mig när jag började läsa historia i Lund, vilket jag har tagit 40 poäng i som en del av min journalistutbildning. Då hade jag en väldigt klok lärare där, jag kommer inte ihåg vad hon heter nu, men det kvittar ju. Men hon sa det, kom ihåg nu, allt ni läser om andra tider, det gör ni genom era glasögon. Och det fanns en anledning till att de tänkte som de gjorde, och det är inte säkert att ni sitter inne med facit på vad som är det rätta. Kom ihåg det.
Ja, visst. Och på den tiden var det ju liksom, då ville man ju att ens egen folkstam skulle vara av bästa kvalitet. Ja. Och det var liksom fullständigt normalt på den tiden. Och att det därför var intressant att se vad det fanns för skillnader mellan, ja, raser och folkgrupper och sådär. Och det var inget kontroversiellt på den tiden. Vi ser att det var både från vänster och höger som man framförde detta. Sen så kom det ju att utvecklas på ett många gånger skrämmande sätt. Men ja, vi införde i alla fall inga gaskamrar i Sverige.
Nej, och det är ju det. När man sitter med facit i hand så är det alltid lätt att säga att ja, det där ledde ju till någonting som inte var så trevligt. Det vet vi nu, men det var ju svårt för dem att veta då. Alla är som sagt hjälte i sin egen film, det brukar jag tjata om, och så är det, vad alla gör ju saker med de bästa avsikter i de allra flesta fall. Så just av den anledningen att börja då riva statyer och alltså skriva om historien och så vidare, det är en mycket, mycket dålig idé.
Ja, tänk att det inte är självklart för alla.
Göran Greider håller med oss om det förresten, såg du det på Twitter?
Nej.
Jo, man får väldigt konstiga scenkamrater i det här, höll jag på att säga.
Ja. Du, det är ju så att lösningen på Palmemordet har jag nu skrivit om.
Äntligen. Äntligen fick vi veta.
Ja, precis. Nej, jag skojar lite när jag säger, men jag tycker det här är ju ett arbete som har pågått länge, och jag har tjatat på mina fåglar för att få fram så mycket information som möjligt, och jag vill att ni läser den artikeln, för att det alltså temat är att han hade många fiender. Det fanns många stater, framförallt den djupa staten i USA, Storbritannien, DDR och flera andra, även Sverige, som tyckte att den bästa lösningen var att Palme försvann från jordens yta. Mm. Och om det var så att det var den ena eller den andra, eller det var ett samarbete mellan dessa många stater, så är det faktiskt så att då spelar det ingen roll vem som höll i vapnet. Därför då var det bara någon som var utskickad för att utföra ett beslut som andra hade fattat av rationella skäl. Det är därför jag kallar det för ett konvenansmord. Man kan jämföra med ett konvenansäktenskap som man inte ingår av kärlek utan av rationella skäl, ekonomiska, sociala, politiska. Och man skulle kunna säga att Palmemordet var ett konvenansmord. Det var inte ett mord utfört av hat utan av rationella skäl, av sociala, politiska och ekonomiska orsaker.
Mm. Jag tycker att du förklarar detta på ett väldigt redigt och bra sätt i din artikel, och jag finner det inte ett dugg svårt att liksom tro att det skulle kunna ha varit det här som låg bakom. Det var helt enkelt en bekväm lösning för alla parter, som jag skrev i rubriken. Du ville ha ord konvenans mord, men det tillät inte jag.
Nej, så att vi ska inte prata mer om den. Jag bara lägger länken här, så tycker jag vi ska läsa den och ta er och fundera på om inte här det är det närmaste sanningen vi kan komma.
Jaha, Ingrid. Censuren fortgår ju med oförminskad styrka, trots då att Trump har börjat göra vissa ansträngningar för att mota de här sociala medieföretagen i grind.
Ja, det senaste. Så precis The Duran, du och jag, där de båda säger att han skulle ha tagit tag i detta 2017, inte vänta tills det är ett par månader kvar till valet. Och jag vet inte varför han inte har gjort det, men nu, alltså det märkliga är ju att nu när han har börjat mullra om det, så spänner de bågen ännu högre, så att säga. Alltså de går ju all in nu. Och det senaste är att nu har Katie Hopkins, vår frispråkiga brittiska kollega och vän, blivit permanent avstängd från Twitter för att hon har uttryckt sig hatiskt, påstår de.
Mm. Ja, och Alex och Alexander i Duran, de var väldigt upprörda över att dels Zero Hedge och också, vad heter den andra?
The Federalist.
The Federalist hade blivit av monetariserade av Google AdSense, vilket även du och jag blev för redan för något år sedan. Vi var ju lite tidigare ute där en gång. Och de menade på att det här är två konservativa nättidningar, men det finns inget hatiskt, det finns inget egentligen särskilt kontroversiellt i just de här två publikationerna. Så de menade väl Duran-killarna att om de kan bli avstängda, då är det ju ingen som har en sportslig chans överhuvudtaget på den konservativa sidan. För det är ju det, och de konstaterade också det här att de påstår sociala medieföretagen att de inte är redaktörer. Det är ju bara dumheter, det är väl klart att de är. De redaktörer ju vilt mot alla som inte har vänsteråsikter. Det är bara...
Precis, men om de skulle ta på sig ett redaktörsansvar så skulle ju inte deras plattformar kunna fungera längre. Därför att det är en omöjlighet att läsa igenom alla dessa miljontals tweets och Facebookinlägg och allt vad det är. Alltså, så att jag menar, det måste ju... Vill de fortsätta ha sina plattformar och tjäna pengar så måste de helt enkelt ge fasen i att censurera folk. Mm. Alltså, de kan inte bara rikta in sig på en grupp och tro att det här ska kunna fungera.
Nej, alltså det är ju som Alex och Alexander konstaterar att de ska följa lagen. De kan ju inte följa sina egna lagar, utan alltså sånt som verkligen är, du vet, nu uppmanar jag folk att spränga Vita huset och vad det nu kan vara. Alltså olaga hot, sånt som faller under existerande lagar. Och nu tycker inte vi att vi ska ha någon HMF-lag, men alltså mord, hot och liknande, ja, uppmaningar. Ja, visst, visst. Det är ju helt i sin ordning om de tar bort, såklart. För, eller de ska polisanmäla det, rättare sagt, tycker jag.
Ja.
Men vi kan inte ha det så här att de sitter och godtyckligt flaggar saker och stänger av folk.
Men tvärtom är det ju så att de tillåter ju hot från vänstersidan. De tillåter ju de här Black Lives Matter och alla de galningarna att uppmana till, de har ju uppmanat till mord på Trump och att man ska förstöra saker och välta statyer. Och, ja, nej, det är verkligen upp- och nervända världen. Uff, nu känner jag att vi håller på att bara babbla här för att slippa gå in på Ann Lindes katastrofintervju. Verkligen bland det mest plågsamma 25 plus minuter jag har genomlidit.
Ja,
jag tittade på dina i helgen och jag var tvungen att stänga av 5 eller 6 gånger, andas, ta en liten runda i lägenheten, dricka lite vatten innan jag kunde sätta på det igen. Det var fruktansvärt.
Och jag har bara sett korta klipp fram till i förmiddags. Så länge sköt jag upp och se hela för att jag kände... alltså Jens Garnman uttryckte det bra. Han behövde ha en skämskudde för skämskudden.
Ja.
Och vi tittar på ett klipp så att alla hänger med om vad det handlar om.
But did you have the right science on immunity?
Well, actually, I'm a minister of foreign affairs, so I don't know if we have the right science of herd immunity or whatever. And I hope that you will also interview the epidemiologist and the Minister of Social Affairs to be more able to discuss those issues.
I'd like to talk about something that you have spoken quite extensively on. The Swedish coronavirus policy was designed on a system of trust. Politicians, authorities, the public, you've spoken very highly about the system of trust, but the latest polls indicate that the following about that level of trust that the Swedish public has in your policy. Only 45% of Swedes have now a fairly high or very high faith in the strategy compared with 63% in April. That's a pretty dramatic dip. Do you see that as damaging to your relationship with the public and you know, the concept of a stable and a sane and a reasonable Sweden?
No, that is not what we talk about when we talk about trust. You have misunderstood it, unfortunately, because when we talk about trust, that is if people are trusting the politicians and the authorities in what measures should be taken that is not legally binding. And still, after 3 months, more than 80% of the people are following the recommendation. And that is trust. And that is because the Swedish people know that when recommendations come from authorities, that is not some tip that you are supposed to follow or not. You should follow it. And they do, to more than a degree of 80%. That is the trust that we are talking about. And that is very, very good, because for a long time, actually since the 16th century, it has been built on big authorities, small ministries. It's the advice and recommendation of authorities combined with the legally binding measures that is always taking form of a strategy, also this time. And I'm very, very proud that so many Swedish people are actually having a trust, so they are following the recommendation. Then, of course, if they have trust in the political parties or so on, that is a completely different issue.
Swedish Foreign Minister Ann Linde, thank you for joining us on Conflict Zone.
Thank you very much.
Ja, tack Maria för att du fick med slutet där. Vi har ju liksom klippt in det. Slutet kom inte direkt efter där. Men jag såg aldrig så långt, för att så fort hon sa tack ska du ha Ann Linde så stängde jag av, för då orkade inte jag mer. Men det är väldigt intressant att de låter kameran gå så länge. Jag är säker på att det har...
Det är säkert en grej de har, tror du inte det?
Så kan det ju vara. Eller så tyckte de det var fascinerande att denna människa som just har framstått som den mest arroganta, okunniga skitstövel som någonsin har intervjuats på Deutsche Welle sitter och flinar efteråt.
Ja.
Men ska vi ta från början vad vi har för problem med denna intervju, om nu inte det redan är uppenbart för alla?
Börja du.
Ja, alltså det första är ju att man förväntar sig att en svensk utrikesminister ska kunna tala engelska. Mm. Alltså hon har väldigt dåligt ordförråd, och hon får liksom dra ner det på en väldigt simpel nivå för att överhuvudtaget kunna göra sig förstådd, fast hon gör ju sig inte särskilt förstådd ändå, och det tycker jag är extremt pinsamt. Att hon inte kan prata bättre engelska.
Det menar jag borde ju absolut vara ett krav på en utrikesminister just. Jag vet att, vad heter han, den lilla tjockisen som tafsar på folk, centerpartisten. Som var minister, jordbruksminister, vad hände? Eskil Erlandsson. Han pratade väl helt katastrofal i engelska, men han hade ju inte så mycket med omvärlden att göra. Även om jag kan tycka att det borde vara ett rekvisit för alla ministrar att de ska kunna prata engelska. Men Ann Linde är vårt ansikte och vår liksom, talesperson mot resten av världen. Det duger inte att prata sämre engelska än en tredjeklassare, Ingrid. Epidemiologist, vad är det för någonting?
Ja.
Kan du berätta det?
Ja, och sen är det ju det som är ännu värre än att hon talar så usel engelska. Det är ju att hon ljuger, hon påstår saker rakt ut i luften och är fruktansvärt arrogant. Alltså när hon får frågan om det här med förtroende, så frågar ju journalisten just om förtroendet för regeringens coronastrategi. Ja. Som har sjunkit från 63 till 43. Och då säger hon så här: det här har du missuppfattat, tyvärr. Det handlar inte om det, utan det handlar om förtroende. Kommer hon tills fram till förtroende för de olika partierna? Nej, det var inte det. Utan det handlade just om förtroendet för regeringens coronastrategi. Så ljuger ju rakt ut i luften.
Hon är oerhört en av dem som har, ja, vi kan ta in det här tycker jag, för att en av de första som var ute och kritiserade henne väldigt hårt var Ulf Kristersson på sin Facebook. Och han skriver så här att det var en krävande intervju. Men utrikesministerns insats var inte bra för Sverige. Arroganta och självtillräckliga svar om omvärldens rimliga frågor om de höga svenska dödstalen. Illa underbyggda påståenden om vad som orsakat smittspridning och dödsfall på landets äldreboenden. Och mycket vaga besked om Sveriges strategi framåt för att stoppa smittspridningen och säkra tillgången till vaccin. Ja. Det var ju en annan grej som hon ljög rakt upp och ner om. Det var det här att journalisten pushade ju på om det här. Men ni har ju jättehöga dödstal. Ja, men det är bara för att vi har inte lyckats hålla smittan utanför äldreboendena. Och sen påstår hon att det beror på att vi har många privata äldreboenden i Sverige. Det är en ren lögn. Det är inte där smittan har spridits alls.
Nej. Faktum är att jag såg några siffror att i Sverige är det 50% utav alltså de döda som har funnits just på äldreboendena. I Norge är det 60% av de döda. Så det betyder ju att det finns en väldig massa vanliga svenskar ute i samhället som har smittats och dött på grund av att vi till exempel inte har haft någon lockdown, inte uppmanat folk att bära masker, sagt till folk att de skulle gå på jobbet om de inte hade symptom. Det finns ju hur mycket som helst som vi har gjort fel.
Och denna totala avsaknad av självrannsakan och självinsikt. Och också som jag såg att någon reflekterade över, det märks. Det här är ett väldigt underbetyg mot svenska journalister. För det märks att hon inte är van att få kritiska frågor överhuvudtaget. Hon blir helt ställd och den här journalisten är inte på något sätt otrevlig eller så. Nej. Tvärtom. Hon lägger fram det väldigt liksom mjukt men ändå kritiskt. Alltså kritiska frågor. Och Linde blir helt ställd. Jag vet inte, de är vana att sitta i SVT och bli gullade med. Det är vad de är vana vid uppenbarligen, de svenska ministrarna. Men den här uppvisningen är ju, det har skadat Sveriges anseende. Och det är också så här att man märker ju det väldigt tydligt på Linde och på alla de här människorna att de är en del av den här Potemkin-strukturen där det bara handlar om att rätta till Sverige-bilden. Sanningen har ingen verklighet, det betyder ingenting för de här människorna.
Nej.
Utan hon tror att hon ska kunna sitta där och ljuga sig blå och så ska omvärlden tänka, jaha, vi har fattat fel. Det att ha dött över 5000 i Sverige, det beror på jultomten.
Precis, och jag ska komma lite tillbaka till det här med Sverigebilden. Jag ska bara börja med att säga att den här intervjun har ju väckt jättestor uppmärksamhet i alternativa medier och alltså Katarina Janouch har skrivit om det, Tino Sanandaji och så vidare och så vidare. Men mainstream-medierna har inte skrivit ett dugg förrän Ulf Kristersson kritiserade Ann Linde på Facebook. Då skrev Aftonbladet Expressen och DN också tror jag om att Ulf Kristersson kritiserar Ann Linde. Men de har alltså inte själva analyserat hennes debacle eller ställt henne till svar.
Just för att jag skulle säga. Ingen har ringt upp Ann Linde och frågat. Den här intervjun har väckt ganska mycket uppmärksamhet. Har du någonting att säga om hur du tycker att det gick eller?
Ja precis. Och hur tror du att detta påverkar Sverigebilden? Många säger att du är väldigt arrogant och att du inte riktigt håller dig till sanningen heller. Det hade väl varit rimligt för en svensk mainstream-mediejournalist att göra. Vi som är alternativmediejournalister, vi skulle ju aldrig få en intervju med Ann Linde, inte ens med hennes toalettstädare.
Nej, men precis. Och det var ju en av grejerna som Kristersson störde sig på, även andra, just det här att Sverige är så exportberoende och den här journalisten Sarah Kelly, hon försökte ju ta upp det i slutet av intervjun, att hur påverkar detta Sveriges affärsrelationer med andra länder, alltså även relationer i stort. Det var hon hade lika gärna kunnat prata med katten och fått bättre svar. Alltså hon bara svamlar och pratar om att vi har inte gjort någonting fel. Och it sounds like you want to throw us out of the EU. Yeah. We don't want that.
Ja, och faktum är att hon ska vara väldigt glad, Linde, att den här journalisten inte ställde frågor om det här med syrgas på äldreboenden. För det var väldigt synd att hon inte var uppdaterad på det, eller jag vet inte varför hon inte, men detta
jo, men hon
är
nämnde,
ju...
Hon, Hon nämnde det, men hon nämnde inte ordet syrgas. Alltså hon gick inte in i detalj, utan hon vidrörde det som hastigast.
Mm. För jag menar, där har du ju, det tar ju helt bort deras förklaring om att nej, men vi ville ju skydda de äldre, men av någon konstig anledning så tog sig smittan in. Ja, det var ni för att det var privata vårdboenden. Nej, det är inte alls konstigt, det beror på beslut ni har fattat med berått mod. Det är att man har liksom nedvärderat äldreomsorgen under årtionden, och att man gav instruktioner till läkarna att äldre människor som fick covid-19 direkt skulle få palliativ vård. Här har vi med berått mod mördar regering. Peter Hultqvist var jättearg för att Ebba Busch kritiserar, och han har skrivit något på Twitter om att kalla oss någon slags mördarregering. Det var fruktansvärt. Och då svarade jag att det fruktansvärda är inte att hon påpekade, utan att ni är det.
Fick något svar?
Nej.
Ja, nej, men visst är det så. Och det är svårt att liksom dissekera vad som är den största tågolyckan i den här intervjun, för att det är så många saker som det är som en perfekt storm, brukar man säga, när liksom ett väderfenomen, allt samverkar och det bara blir total kaos, explosion av allting. Men jag tycker att en av de jobbigaste grejerna är, det är just hennes arrogans och att hon är så övertygad om att hon är med i den här intervjun för att korrigera Sverigebilden. Ja. Där sitter en massa med, you don't understand and now I'm going to explain. Och det finns inte på hennes karta överhuvudtaget att det kan ligga någonting i kritiken.
Nej, exakt. Och det som jag skickade ut frågan till fåglarna. Alltså regeringen har ju en sak framför ögonen hela tiden, och det är Sverigebilden.
Ja.
Hur uppfattar omvärlden Sverige? Och då sa jag, men hur går snacket nu på UD? De måste ju vara livrädda för Sverigebilden. Ann Linde har ju på 25 minuter total havererat Sverigebilden. Sitta där som någon, ja, den här arroganta skitstöven liksom. Mm. Ja, då fick jag detta svar. Ja, men det spelar ingen roll, för den kritiken slår ju inte igenom i Sverige. Den finns inte. Mainstream-medierna tar inte upp det. Sveriges Television, Sveriges Radio, då finns det inte. Sverige är som en gås som får vatten på sig när det gäller kritik. Det rinner av, sen fortsätter allt. Det enda som kan förändra det här, det är om faktiskt svenskar nu stoppas i många länder. Alltså att de vägrar svenskarna inresa. För då förstår ju ändå svenskarna att det är någonting som är galet. Men hittills är det bara små saker. Mm. Det behövs något stort så att Sverige kläs av. Mm. Och då sa jag så här. Aha, ni menar alltså att de är helt fokuserade på vad svenskarna får reda på. Om inte svenska medier talar om för folk hur illa omtyckta vi är i världen, så kommer de ju att bli omvalda. Men hur stämmer det med den viktiga Sverigebilden? Jag menar, det viktiga bör väl vara hur omvärlden, vad de tycker om oss. Nej, det är det inte. Det enda viktiga är vad svenskar tror att omvärlden tycker om oss.
Den perfekta Potemkin-kulissen, med andra ord.
Ja, precis.
Ja.
Vi ser inte att vi blir mer och mer avskydda runt om i världen. Vi ser inte heller, och med vi menar jag då svenska folket, majoriteten av svenska folket. Vi ser inte hur våra ministrar kritiseras. Vi tar inte till oss de här dödstalen. Vi tror när ministrarna säger att varje död är en katastrof. Vi hade ingen aning. Vi hade inte kunnat göra någonting. Det är på sten på Temkin-kuliss.
Ja, och en som mycket förtjänstfullt tog upp detta i helgen, det var ju då som sagt var Henrik Jönsson. Han ser gärna hela hans video och klippt ut en liten bit här bara, för att han förklarar på ett oerhört bra och pedagogiskt sätt hur det här Potemkin-kulisseriet har smittat allting i det svenska samhället, från skolan till politiken till medierna, inte minst, som är i allra högsta grad medskyldiga till detta. Och den biten jag har klippt ut, den handlar just om svenska mainstream-medier.
Kritiken är i korthet: om ni påpekar obekväma sakförhållanden riskerar förtroendet för kulissen att rämna. Så sköt er själva och håll truten. Det är lätt att tolka medier som lokaltidningen Sydsvenskan som illvilliga när de framhärdar i sin allt mer vinklade bild av tillvaron. Men detta är fel och de bör inte bemötas på detta sätt. Man måste minnas att många av dessa medier representerar väldigt slutna åsiktssystem vars medarbetare huvudsakligen förstärker varandras bild av tillvaron. Majoriteten av dessa tidningar överlever endast på grund av olika typer av mediestöd och företräder huvudsakligen en allt mer marginaliserad grupp av socialliberaler. Deras i många fall relativt extrema perspektiv efterfrågas samtidigt av allt färre utanför den egna bubblan av likasinnade journalister och opinionsbildare. I paritet med att den verklighetsbild de företräder i allt lägre grad beskriver den verklighet som resten av medborgarna lever i, misstar man sin egen fallande relevans för en attack på demokratin själv. Genom denna tolkning legitimerar man i demokratins namn inte bara angrepp på personer och fenomen som man ogillar och upplever som hotfulla, man befäster även de egna idealens moraliska överhöghet och deras behov av ridderligt försvar. Och eftersom den moralens gyllene kalv man allt ihärdigare dyrkar även råkar stöttas av just de som står för mediestödet, innesluts båda dessa parter i en trängre och trängre ekokammare där de postmoderna Potemkin-kulisserna försvaras i en allt mer självgratifierande form av postmodern 69. Jag måste verkligen lära mig sluta i tid. Det är lätt att tolka alla dessa i vinden svajande kulisser som att en kollaps är nära förestående. Men detta är en alltför optimistisk prognos. För en kollaps innebär ett uppvaknande och en nystart. Vad som sker i Sverige är snarare en motsvarighet till en pyspunka, där luften så sakta går ur samhället att den postmoderna bilden överlever och att medborgaren istället anpassar sina förväntningar till ett allt sämre normalitetsmått. Plötsligt är bilden av utopin så narrativt flexibel att den även kan beskriva en dystopi utan att behöva förändras. George Orwell formulerade denna situation med orden: den som kontrollerar det förflutna kontrollerar framtiden. Den som kontrollerar nutiden kontrollerar det förflutna. Och 1, 2, 3 så har postmodern statsförvaltning lyckats där Grigori Potemkin misslyckades. Att övertyga steppens fattiga bönder till att permanent leva i de kulisser som en gång representerade en verklig stormakt.
Ja, där är två väldigt intressanta saker i det här. Vi kan väl börja med det här hur medierna fungerar. För jag tycker han sätter fingret på det där. Det är så roligt att han alltid säger sydsvenska. Ja. Om det inte fanns på riktigt liksom. Att det är nog inte så mycket av illvilja. Utan de lever i den bubblan där alla kollegorna hejar på. Och de är helt övertygade om att anledningen till att folk inte vill betala för deras produkter längre, det är för att de är elaka och vill inte, de står inte upp för det fria ordet och demokrati.
Och
de
oupplysta.
Ja, just det.
Inte
ja.
Minst. Vi var väl inne på detta sist också, just att vi ska ge dem det de inte visste att de ville ha. Mm. Det sa man till och med när jag gick på journalisthögskolan.
Oh ja, ja visst.
Och vad säger det om hur man ser på sina läsare, tittare, lyssnare?
De är ju då det att de lever i symbios med makten, eftersom den enda anledningen till att de kan överleva det är olika former av mediestöd. Och hade du tagit bort allt mediestöd så hade, jag vet inte, 80% av alla tidningar och SVT gått under.
Mm. Precis, och då hade ju, alltså, jag säger inte att det är i alla lägen är bra att bara låta kommersiella krafter styra. Det kan visst det finnas en poäng med att ha public service. Mm. Men då måste den ju vara just det. Den måste ju vara folkets. Mm. Alltså, det kan ju inte finnas det här, precis som du säger, det här symbiosförhållandet. Och det kan inte, alltså med pressstöd och detta. Men även då, det kan inte vara då måste man lägga sig vinn om faktiskt att se till att alla man anställer, att du anställer folk från olika politiska läger jämnt fördelat. Mm. Alltså SVT håller ju mycket på med det här då, att de vill ha mångfald, men då går de bara på hudfärg.
Ja, ja precis, inte på åsiktsmångfald. Nej, men det som är, alltså det som, hur det skulle kunna fungera, det är ju nämligen det som man gjorde i Danmark, där man sa till dem att okej, nu är det så få som vill betala licensen, så vi kuttar er, alltså ni får anpassa liksom kostymen efter, eller hur man nu säger,
munnen efter magsäcken.
Ja, precis. Så att, men här bestämde man sig för att nej, men sådana dumma människor som inte vill betala, ni får det som skatt istället. Mm. Vi tvingar alla att betala. Därför att public service kan ju bara fungera så länge människor tycker att det här är objektivt, bra och viktigt. Och när man inte tycker det längre, då ska de inte få dessa pengar.
Och det här går liksom också in i det här Ann Linde-gate på något sätt, just det här att oförmågan att tolka kritik på ett korrekt sätt. Det beror inte på att omvärlden är ondskefull och dum och läsare, lyssnare och tittare är dumma i huvudet och så vidare. Det beror på dig att ingen vill ha din produkt. När ska du fatta det? Och detsamma gäller då Sveriges politik liksom, och omvärldens ovilja att köpa det. Du sitter med en produkt som ingen vill ha, punkt slut.
Precis. Sen så kommer vi komma in på slutet där, som ju var det deprimerande. Att han säger att det kommer inte att bli någon kollaps. De här Potemkin-kulisserna kommer inte att ramla ner. Och alla säger, oj, kolla vad de har gjort för vårt land. Utan det är som en pyspunka. Och den har ju pågått i 20-30 års tid. Vi frågar oss ofta, varför reagerar inte svenskarna på gruppvåldtäkterna och förnedringsrånen? Jo, därför att de hände inte över en natt. De smög sig på oss. Och nu är det nya normala.
Den kokta grodan, Ingrid.
Ja.
Grodan som kokas långsamt. Och då blir det precis en tillvänning, och efterhand så har ju folk, människan är ju fantastiskt anpassningsbar, och efterhand så har man vant sig och lite förträngt hur det var innan, men det var nog inte så bra och så idylliskt, det är bara de här högerextremisterna som påstår att allting var så himla bra på 80-talet eller 70-talet eller vad nu var. Det är så människan funkar, man väljer liksom bort vissa saker för att det blir för jobbigt också. Det är för jobbigt också att vara dissident. Det är för många, eller många tycker det. Det är för jobbigt att gå emot det här. Det är lättare att bara, ja men vi har ju Let's Dance och vi har ju jordgubbar och vi har ju det för än så länge så lever ju de flesta i en verklighet där ändå vardagen fungerar något sånär. Sen liksom att, visst, sonen kanske blev rånad där på väg till skolan och så, men det är sånt som händer, lyckas man på något sätt rationalisera i sitt huvud.
Det är väldigt obehagligt att det är så, men jag hoppas att han har fel, men jag befarar att han har rätt.
Ja, för där har du också svaret på frågan vad som du har ställt dig, framförallt många gånger även jag, men att vad ska vi göra för att väcka folk? Hur ska vi tränga igenom den här Let's Dance-koman? Och jag befarar att Henrik har rätt i det, att det är väldigt svårt alltså. Därför att alternativet är så jobbigt också. Det vi har att erbjuda är inte bara fluffigt och trevligt. Vi har att erbjuda ett sanningsenligt liv, men det är också väldigt tufft och jobbigt att vara på vår sida.
Ja, det är klart att det är. Men vi kan ju erbjuda någonting fluffigt om alla vaknar och hjälps åt för att skapa... Alltså återskapa det verkliga Sverige. Då har vi något att se fram emot. Nu som det går så är det liksom bara rakt in i mörkret.
Men det är ju, ja precis, och jag tror att det är en smart grej som de som har styrt det åt detta hållet har gjort. Det är just det här att ta ifrån folk hoppet. Jag tror att de som är lite halvvakna är i många fall väldigt uppgivna och tänker att det är inte lönt, vi kan inte göra någonting, det är för sent. Och jag tror väldigt många går runt med en klump i magen men tänker att då får vi väl styra rätt ner över stupet nu då, för det är ingenting att göra, det är för sent. Jag tror det.
Ja, och det är väldigt, så får ni faktiskt inte tänka. Och tänk då, det finns alltid en lösning, och i det här fallet stavas den massåtervandring. Mm. Det är inte alls svårt och inte alls konstigt, men det ska vi inte prata om nu, för nu ska vi prata om Trumps tal i Tulsa, Oklahoma. Och där har vi också valt ut ett litet klipp som där Trump faktiskt ger oss rätt när vi har försökt tolka varför han inte går in med nationalgardet.
And you know, we did something in Minneapolis. After watching for 3 or 4 days, I called. I said, you got to get out. You can't protect yourselves. I got them to take 8,000 National Guardsmen. And in 1 hour, it all ended. And they rode through the next 3 weeks with no problem. And we did the same thing in other cities. But how about Seattle? Isn't that great? So they take over a big chunk of a city called Seattle. I mean, we're not talking about some little place. We're talking about Seattle. Have you ever been to Seattle? They took over a big chunk, and the governor, who's radical left, all of these places I talk about are Democrat. You know that. Every one of them. Every one of them. And I have an offer out. I said, anytime you want, we'll come in, we'll straighten it out in 1 hour or less. Now, I may be wrong, but it's probably better for us to just watch that disaster. I flew in with some of our great congressmen who we're going to introduce in a second, and I said to him, Congressman, what do you think? I can straighten it out fast. Should we just go in? No, sir. Let it simmer for a little while. Let people see what radical left Democrats will do to our country.
Jag såg att Ronny Berggren bland annat konstaterade på Facebook att en av de grejerna som gör Trump till en sån bra talare, det är att han är han håller det enkelt, han krånglar inte till det och han är rolig.
Ja, precis. Man ser ju att han älskar ju att stå där på scenen. Ja. Och folk älskar honom. Och jag sa till det igår att jag är säker på att flera av västvärldens ledare ser med avund på Trump. Alltså hur enkelt han gör det här och hur självsäker han är och att han levererar budskap som är lätta att förstå och att som folk älskar. Mm. Tänk dig Löfven.
Åh gode gud, som sagt, för vi har ju berättat det tidigare, vi kan bara konstatera igen att när vi jobbade för Gatestone och då hade en amerikansk chef så trodde ju inte hon att det var sant när vi berättade hur Stefan Löfven uttryckte sig. Hon trodde vi hade översatt fel eller att det hade blivit något fel i texten. Nej, men han pratar så. Det var helt ofattbart för en amerikan att tog i sig att en statsminister skulle inte kan knappt sätta ihop en mening. Mm. Därför att där är det så viktigt med just retorik och ja, sådär va. Ja. Och, men det gör ju också att det är också en typisk sån lite svensk, lite tradig grej det här att lära sig hålla tal på ett schysst sätt, det skulle vara något fult i det på något sätt, för då är det inte genuint. Det är mycket mer genuint att sitta och stamma som Löfven eller Torbjörn Fälldin. Men det är ju tvärtom, för att det är ju mycket lättare att förmedla sitt budskap och få folk att förstå det och därmed kunna ta ställning till det om du kan framföra det på ett vettigt sätt.
Ja, men självklart, det fattar ju en mellanstadieelev. Men vi ska komma tillbaka till det här.
Jag måste bara fråga dig, vad var grejen? Det här är alltså första mötet på Trumps kampanj, president, återvalskampanj.
Ja, precis så är det. Och vi ska komma tillbaka till det här med de här städerna som vägrar rensa upp. Men först av allt så är det ju så att mainstream-medierna, de har ju då liksom, nu har ju de varit jättearga på Trump för att han ska samla tiotusentals människor. Därför att det är ju corona. samma reporter som har sagt att det spelar ingen roll när Black Lives Matter är ute, för det här är minsann så viktigt så då är ingen corona, men ett presidentval är inte viktigt liksom. Det är ju helt idiotiskt. Sen så kunde vi igår då läsa om att det var ju ett fiasko det här mötet, för det var ju så många tomma stolar. Alltså försökte de då först indikera att folk var inte intresserade av att komma. Sen kom nyheten om att det var några tonåringar på TikTok som hade trollat president Trump, för de hade då gått ut och hetsat varandra att boka biljetter och sen dök de inte upp, så att det var därför det stod en massa tomma stolar. Det kunde man läsa om. Och hon, vad heter hon, Octavio och den här vidriga människan.
Ocasio-Cortez.
Ja, Ocasio-Cortez. Hon gick ju ut och skrev på Twitter till Trump: du blev precis grundlurad av tonåringar på TikTok. Ja, nu är det bara så att det är fullständigt fel. Och det kan man säga en video med Vivala Julian, min kompis, som redde ut detta igår kväll. Så här var det. Där var tiotusentals, det pratar om 80 000 människor som kom dit, som hade velat se detta och som stod där ute. Men så kom det en massa motdemonstranter, sådana som är antidemokrater och inte vill att människor ska få gå in och lyssna på sin president. Så det uppstod stök utanför, så att nationalgardet beslöt vid en viss tidpunkt: vi släpper inte in fler nu. Därför att det blev för stökigt. Därför fanns det ett antal tomma stolar. Och det här med att de skulle ha bokat biljetter, det var ju gratis biljetter, Maria. Om du bokar en biljett och inte kommer dit, så står det ju 100 000 till med samma biljett. Det är ju först till kvarn. Så det är ju skitlöjligt. Det gick inte att trolla på det sättet.
Aktuellt rapport, förlåt mig, visade en, du har gjort en liten, tagit en liten screenshot här av hur de visar upp hur oerhört besviken och sleten Trump är.
Ja, det är ju helt makalöst alltså. Det är det bildspråk vi förmedlas av Sveriges Television. Titta, Trump, han är helt slut nu. Det var inget folk på hans möte. Och vi ska också veta det, att det var ju flera kanaler som direkt sände. Det har nu setts av flera miljoner människor. Så det var några tomma rader. Alltså de är ju så helt. Men detta är problemet. Det finns en massa svenskar som tror att allt som sägs på Sveriges Television är sant. De tror nu att Trumps möte var ett fiasko.
Ja, det har ju ingen som helst påverkan på amerikanska valet vad svenskar som konsumerar mainstream medier tror, så det kan vi ju skita i. Men det är irriterande att folk inte är mer kritiska mot det som rapporteras. För just vad det gäller Trump, det konstaterade vi redan i fredags när Reuters hade påstått att det här med att Trump vill granska sociala medieplattformarna, att det hade att göra med att han själv har fått kritik. Det var bland de mest häpnadsväckande lögner jag har sett på länge. Och det är en av världens största nyhetsbyråer som går ut med den uppgiften. Alltså, ja. Du, vad händer nu i Chaz/Chop, som du också är känt från? Som?
Precis, först heter det Capitol Hill Autonomous Zone, alltså Chaz. Nu heter det Capitol Hill Organized Protest, det vill säga Chop. Jag undrar om inte det är som Chop.
Ja.
Jo, det var ju bland annat det som Trump då pratade om, att de här städerna som nu har en massa, ja, till och med såna här zoner där dit inte polisen får komma in, och en massa stök och bör, alla styrs av demokrater. Och det var just det han sa i talet där, och som Q har sagt så många gånger: show, don't tell. Du kan inte gå ut och säga till folk: fattar ni, om demokraterna kommer till makten så kommer det att bli så här. Ja, men nej, varför skulle de tillåta något sånt? Nu ser de det. De ser vad som händer när demokrater styr. De vill inte ha lag och ordning. Och det som händer i det här Chaz/Chop, det kan vi läsa i New York Post, där den Ja, ytterst modige, dumdristig kanske till och med fotografen och journalisten Andy No har skrivit. Han som ju är välkänd, alltså hans ansikte är ju känt, han har ju fått på käften av de här antifa oräkneliga gånger, fått sina kameror sönderslagna. Han gick in i Chess 5 dagar på raken med en mask på sig, för det kan man ju ha nu utan att se ut som rånare. Ja. Mm. Och
han undvek också att prata med folk i onödan. Så han gick mer runt och lyssnade på vad de sa och sådär. För han var rädd för att bli igen. Och så klädde han sig som en antifa sådär, med sådana svarta kläder som de brukar ha.
Men och han skriver ju en väldigt aggressiv stämning. Och att visst, det fanns ju trevliga liksom, grejer också. Men det är som att liksom, våldet ligger och lurar hela tiden. Och nu var det ju så att i helgen så var det ju 2 personer som blev skjutna inne i Chess. En dog och en väldigt svårt skadad. Och jag vet via fåglarna att den dödade är en svart person. Så Black Lives Don't Matter very much in Chess.
Inte någonstans egentligen, Ingrid. De här människorna har inte något, liksom, det övergripande målet här, det är ju att driva igenom deras kommunistiska totalitära stat ju. Mm. Så de bryr sig inte om någon särskild folkgrupp. Jag menar då, eller sådär, du vet, svarta kvinnor och bla bla. De använder det som medel för att nå sitt mål. Men det har vi ju sett i AFA-kretsar till exempel, och vänsterkretsar i Sverige, hur mycket de bryr sig om kvinnor. Det är ju de männen i de här organisationerna som är klart värst vad det gäller tafs och våldtäkter. Och det verkar finnas en verklig, alltså, patriarkal struktur som de ju gillar att kalla det. Mm. Den verkar bara eller mest finnas hos dem, tycker jag.
Ja, jag har aldrig träffat en konservativ man som har uppfört sig på det viset.
Och det är ju det då, man blir väldigt, det är fascinerande att läsa Andy Knows berättelse om sina 5 dagar i Chess Chop. Och han, alltså det han beskriver förvånar inte mig alls, att han menar på att på dagtid är det ganska lugnt och folk är ute och fikar och odlar grönsaker och vad de nu gör. Mm. Men på nätterna så förvandlas det här området till någonting helt annat, och det är väldigt få journalister som har sett det, så därför kan de springa omkring, MSM-journalister då, och säga, men titta, det är så fredligt och folk sitter och fikar och Magda Gad var där häromdagen och tyckte det var så himla att hon har ju fått någon knäpp i huvudet. Men så menar han på att ja, men det är ju för att de har inte alls sett den här sidan, den kommer fram framförallt efter mörkrets inbrott, och då är det rent pöbelvälde, den starkes rätt som inträder. Det är x antal personer som liksom fungerar som en slags diktatorer som åker runt beväpnade och bestämmer vad andra människor ska göra och inte göra och vilka
som får. De har helt enkelt skapat en militärdiktatur.
Och som jag skrev till dig, varför är folk förvånade över det? För det är ju det som alltid händer. Ja. Och om ni inte har läst George Orwells fantastiska bok Djurfarmen, så gör det, för den beskriver det här till punkt och pricka. Och det är ju då i hans fall kritik mot kommunismen framförallt, men det kvittar egentligen vilken sån totalitär ideologi man applicerar på, för mekanismerna är de samma. Och där började det med liksom att alla djuren kände sig förtryckta på bondgården och nu gör vi uppror och så vidare. Men det dröjer inte lång tid så är det grisarna som har tagit kommandot och styr och ställer över alla och förtrycker de andra djuren.
Ja.
Och då säger en av grisarna, alla djur är jämlika men vissa är lite mer jämlika än andra.
Ja, precis. Ja, det är en klassiker. Du, vi kan bara tipsa om att en väldigt intressant artikel om att demokraternas USA är som ett enda stort Jonestown. Vi hinner inte prata om det, men ni vet Jonestown där. Den här sekten med tusentals människor drack förgiftad Kool-Aid och tog livet av sig själv och sina barn. Och, och han var ju någon slags kommunist, socialist då, som
Jim Jones.
Blandade ihop Bibeln, ja just det, Jim Jones, han blandade ihop Bibeln med kommunism och vände sig framför allt till svarta människor. Och det var framförallt svarta som dog, för han hade sagt att vi ska skapa paradiset och ni är så diskriminerade och ni är utsatta för rasism och sådär. Men vi måste ju faktiskt säga någonting om det här med FN som nu har kommit ut som stöttare av Antifa.
Jag måste säga att det är väldigt få saker som förvånar mig, men jag trodde nog inte att de skulle gå så långt som att öppet stötta AFA, Antifa.
Men de har tydligen tagit bort den tweeten nu.
Vad var det som hände då, Inge?
För jag såg någon som hade lagt ut den igen och skrivit att jag hade nog tagit bort den, men internet glömmer aldrig, och tagit en skärmdump. Och vi kan ju se den om vi kan läsa på Samhällsnytt att det var ju nämligen så här att Trump sa ju för en tid sedan att han vill terrorstämpla Antifa för att de är alltså en inhemsk terrororganisation. Då går FN från sitt officiella konto från Genève ut och säger att de är mycket oroade över detta uttalandet från den amerikanska justitieministern, där han beskriver Antifa och andra antifascistiska aktivister som inrikes inhemska terrorister, säger att det underminerar deras rätt till yttrandefrihet och ett fridfullt, att man kan samlas fridfullt i landet. Alltså det är, jag tror inte det var sant när jag såg det, men jag ser ju att det är en sån där blå bock efter deras namn. Och det betyder ju att det är ett verifierat konto, att det tillhör just FNs Genève-kontor.
Ja, alltså jag såg att Mattias Våg, vår vän från svenska AFA, skrev på Twitter. Jag orkade inte just då ge mig in i polemik med honom. Därför blir det alltid så extremt långa tjafs mellan honom och mig när jag börjar liksom tjafsa mot honom. Men han skrev då att ni på högerkanten, ni är bara för yttrandefrihet när det gäller er själva då, och att ni blir. Men nu minsann är ni emot Antifa då, och AFA och vår yttrandefrihet. Och invändningen jag gärna vill göra där då, det är att det här handlar ju inte på något sätt om yttrandefrihet. Det handlar om att AFA är en revolutionär organisation i klass med IS, eller alltså de har inte mördat lika många än. Nej. Men och de har inte sprängt, men alltså de har samma grundläggande filosofi i det att de vill helt omstörta samhället. Och är därmed en antidemokratisk organisation, och de vill göra det med våld. De förespråkar våld som politisk metod. Och då menar jag på att gör man det, då har man faktiskt diskvalificerat sig från att omfattas av våra frihetsrättigheter.
Ja,
för det är att uppvigda till mord, olaga hot och så vidare. Det faller under alla de här lagarna som vi pratade om innan.
Ja. Precis, och jag menar, vi har ju pratat flera gånger om att Förenta Nationerna har blivit en, alltså det är ju globalisternas verktyg, det är ju den organisationen globalisterna vill använda till en världsregering. Och vi har pratat om det här att de har släppt in Saudiarabien i kommittén för mänskliga rättigheter, och USA drog sig ur just den mänskliga rättighetskommissionen för något år sedan och säger att den är ett skämt. Det säger deras utrikesminister Pompeo. Ja. Och det finns så mycket som är dåligt med FN. Och nu hinner jag inte prata så länge om, men jag vill ändå nämna en dokumentär i P3 som jag lyssnade på häromdagen. FN och pedofilskandalen. Det var alltså i Centralafrikanska republiken 2014 någonstans där. Så visade det sig att franska soldater, sådana här fredsbevarande styrkor, hade utsatt en massa barn för våldtäkter.
Jag kommer ihåg det. Ja.
Jo, då, det gjordes en del om det. Men alltså, det var väldigt intressant att höra det så här långt efteråt liksom, och få hela grejen. Och det var ju en svensk FN-medarbetare som fick den här rapporten, slog larm, gav den till Frankrike. Då skulle han få sparken, för han hade inte frågat sin chef innan han gav den till fransmännen för att de skulle göra någonting åt det. Och det kommer fram mycket saker där som att det händer aldrig någonting, och att någon, till och med någon högt uppsatt FN-tjänsteman, hade sagt ja, välkommen till FN och vår immunitet.
Så charmigt.
Ja,
när de vet
att de kan göra vad som helst och att några barn råkar illa ut därför att de har pedofiler bland sina fredsbevarande styrkor. Det skiter vi dem i. Det är viktigt att det inte kommer ut. Så att de kan fortsätta och åka runt i världen och vara goda människor och vara immuna mot all kritik och alla åtal.
FN har tyvärr utvecklats till en skrämmande organisation på många plan. Mm. Jag ska inte gå in på alla planen här, men låt oss säga som så här. Det knyter också an till det här som jag har skrivit om med eliternas hemliga perversioner. Det finns en sån aspekt även vad det gäller FN som globalist organisation, instrument med korruption, med liksom allt vad de här fullständigt depraverade eliterna sysselsätter sig med, det finns inom FN också. Det är en sjuk organisation skulle jag säga, som vi borde alltså montera ner, och vi borde börja liksom från scratch, länder som vi, Sverige ingår väl inte där, men alla länder som verkligen är för demokrati, fred, rättvisa och vad du vill, borde börja med att bygga upp en ny organisation, för det är bortom all
hjälp. Det är bortom räddning. Ja, du kan inte reformera EU, FN inifrån, som Sverigedemokraterna vill reformera EU inifrån. Ja. Det går inte, den är totalt korrupt precis som EU. Bort. Jag hoppas att Trump, när han nu vinner valet igen, faktiskt på allvar drar sig ur helt från FN och kastar ut dem från FN-skrapan i New York. Där har jag varit. Jag var ju på det där mötet som Pamela Gell ordnade. Det var ju just i FN-skrapan.
Jaha,
ja, hon hade ju hyrt något litet rum där. Det var där Lars Vilks också var med och Janne Josefsson, och det gjordes Uppdrag granskning. Och jag utsågs till Sveriges svar på Pamela Geller.
Du såg inga satanister svepa förbi i kåpor?
Nej, det var väldigt så. Man fick bara gå in, du vet, i hissen och åka upp till den våningen där vi skulle vara.
Jaha. Nej, men Ingrid, vi får väl knyta ihop den här säcken för idag. Och nu börjar man bli ganska svettig här, tycker jag.
Jag håller på att rinna bort här
Om ni har tyckt om det ni har sett och hört idag, vad gör man då, Ingrid?
Jo, om man då väldigt gärna vill stödja vårt opinionsbildande, Sverigeräddande, journalistiskt granskande program och arbete, så går man in på hemsidan ingridomaria.se och så tittar man på Stötta oss, och där hittar man bankgironummer, swishnummer och donorbox-instruktioner. Så blir vi jätteglada!
Det blir vi. Tack snälla alla som hjälper oss, och upp med hakan. Här är det ingen som ger upp i första taget.
Nej, ingen pyspunka.
Ingen pyspunka.
Puss och kram. Puss och kram. Gud välsigne er.